Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never, never. Avsnitt 55, Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag, sent tisdag kväll, den 1 oktober. Och agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi ska syna Game Week 7 i sommarna och gå igenom lag för lag, se vilka lag som sticker ut och vilka som vi håller oss borta ifrån. Vi kikar snabbt in i poddligan där vi har en ny ledare och vi spanar även in poddlaget. Nytt för den här veckan under veckans rekommendationer är att vi kommer testa en liten ny grej i själva rekarna. Vi kommer till det lite längre fram, men det kommer bli lite nytt som vi ska testa. Ni får jättegärna komma med feedback på detta. Och sen avslutar vi med lyssnarfrågor. Dagens avsnitt är som vanligt sponsrat utav vår spelpartner Coolbet. Och Stefan, har du hittat något intressant spel inför helgen?
Ja, men jag har två stycken som sticker ut tycker jag. Och det första är att Manchester City ska vinna med 2 mål mot Wolves. Och till 1.38. Och det här ser jag som stensäkert. Wolves spelar ju Europa League-match torsdag kväll. Och City spelar Champions League här redan idag. Så att de får 2 dagars längre vila. Wolves borta match i Europa League är dessutom att besiktas. Och ställer de upp med ett förmodat starkt lag som jag tror att de kommer göra, så tror jag att de kommer vara mentalt slitna inför City-matchen och då kommer det rulla iväg, tror jag.
Ja, det låter vettigt.
Den andra matchen är ett kryss mellan Liverpool och Leicester till 4,6. Och jag tror Pool får riktigt jobbigt här. De hade en tuff match mot Sheffield som gick hela 90 minuter. De spelar Champions League på onsdag och sen spelar de redan på lördag mot Leicester som har fått vila hela veckan. Och Leicester imponerade, vann med 5-0 mot Newcastle och har sett framförallt ruggigt stabila bakåt ut. Så jag tror Pool får kämpa hårt för en seger där. Och jag tror att deras vinstrad tar stopp.
Ja, bra spelvärde. Kom ihåg att spel enbart är för dig som är över 18 år och spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka våra övriga partners i Dynamo Sports, Glenn Sportsbar och Unisportstore.se som ser till att vi har ett så fint prisbord i poddligan. Okej, en fråga till våra lyssnare. Jag hoppas att ni har skrivit in den 19 oktober i era kalendrar. Det är då jag och Stefan kommer till Göteborg och har en hel dag med fotboll, bärs och diverse tävlingar med fina priser hos vår favoritsportbar Glenn Sportsbar i Gamla stan Göteborg. Kika in och kolla en match eller häng hela dagen med oss. Ni hittar Facebook-eventet på vår Facebook-sida och jag kan väl säga det, jag har lite hintat det till dig Stefan, men innan vi går in och i matchgenomgången och pratar United-Arsenal så ska ju du den här dagen till ära ha på dig en United Robin van Persie-tröja efter att du torskade vår interntävling här under förra säsongen. Så det var ju straffet, men jag skulle säga att det är en ganska fin belöning, så att kom förbi in om Glenn och ge Stefan en high five när han sitter där i sin United-tröja. Jag tror att han kommer behöva det.
Ja, nej, det suger faktiskt hårt, men så är det.
Du kan väl hoppa in i United-Arsenal på en gång, tycker jag, nu i matchgenomgången.
Ja, här är det rätt uppenbart att det är långt ifrån glansdagarna för båda klubbarna. Det var en match som i långa stunder var rätt tråkig. Men vi ska prata fantasyvärde här, och jag börjar med Arsenal då, för att där tycker jag att det är en spelare som verkligen sticker ut i Aubameyang, som återigen blir målskytt. Och lite eftersom han är så mycket bättre än alla andra i Arsenal, så plockar det hem alla bonus mest hela tiden när han gör sina mål. Och om man drar ut spelschemat så kan man dra ut rätt långt här, och det ser riktigt, riktigt fint ut. Så att Aubameyang kommer vara en stark kandidat här i fantasy. Även om Arsenals spel har mer att önska, så kommer han vara fin, och han kommer även vara ett fint kaptensalternativ i många av de här veckorna. Framförallt när de har hemmamatcher på Emirates, vilket 5 av de 8 kommande matcherna är mot beskedligt motstånd.
Du, en fråga där bara. Pepe, hur är din relation till honom? Förra veckan så hyllade du honom och pratade om att ta in honom i ditt privata lag och sådär. Nu förstår jag att du kanske inte är lika kär i honom. Det känns som en ganska upp och ner relation.
Ja, absolut. Man hoppas ju. Hoppet är det sista som överger. Nej, det var en riktigt usel prestation. Och han blev ju överglänst av Saka för 4,5 här i fantasy. Så att nej, PP måste upp 2, 3, 4 snäpp för att han ska bli intressant från den här nivån.
Mm.
Nej, det var egentligen det jag hade att säga om Arsenal. Försvaret ser ju rätt öppet ut fortfarande, även om det kanske var en lite bättre försvarsinsats i den här matchen. Man släppte inte till jättemånga chanser, men samtidigt så kanske det berodde också på att United inte var jättevassa framåt. De har också haft problem med sitt anfallsspel.
Absolut.
Pratar man United då, så det som var positivt för deras del var ju att Pogba och Rashford var tillbaka. Men jag tycker väl att Pogba blandade och gav en hel del, och jag blev ingen mer sugen på honom, utan om det skulle vara någon som kan göra det bra så är det väl Rashford, som även är straffskytt. Sen tror jag väl att försvarsspelet också kan hålla nollor, även om det har slinkit in en boll i många matcher här, så släpps det inte till jättemycket lägen, och i den här matchen så bjuds ju Arsenal på det målet man gör då Toan Sebe slår en vansinnig passning som vi utnyttjar där. Men annars så tror jag fortsatt på det, men den som jag kanske är mest intresserad av, han spelade inte den här matchen, i Fambisaka. Vad jag har hört i alla fall, du har sagt bättre koll Alex, så var han sjuk och missade på grund av den anledningen.
Ja, det stämmer. Det är sjukdom som gör att han får utgå, och Ashley Young kliver över på högerbacken och Toan Sebe får fylla i som vänsterback. Så ser det ut. Jag kan väl säga det, skjuta in om Rashford där. Han lockar inte mig heller faktiskt. Jag tycker han har varit ganska svag de senaste matcherna han har spelat. Jag tyckte han såg intressant ut i början. Kanske behöver att Martial kommer tillbaka för att Rashford ska börja prestera igen. Jag hoppas i alla fall att det ska göra att Rashford kommer igång. Men just nu så går inte jag in och söker någon United-spelare i mitt fantasy-lag, utan jag avvaktar. Jag tror att United under säsongen kommer kunna komma in i såna här stim då de vinner mycket matcher. Men de är inte inne i ett sånt stim just nu, så att jag håller mig bara borta helt enkelt.
Yes, jag hade inte så mycket mer att säga om den matchen faktiskt.
Nej, inte jag heller. Så jag går vidare med Sheffield United-Liverpool. Och Liverpool fortsätter sin vinststreak, om än med lite nöd, ja, precis på gränsen att det blir en vinst. Samtliga i Liverpools fruktade defensiv blankar, och det är istället Wijnaldum som avgör efter en ordentlig målvaktstavla. Salah har en ytterligare riktigt blek match och han har fortfarande inte gjort mål på bortaplan i årets ligaspel. I slutet av matchen bjuds han på ett friläge men kan inte riktigt sätta dit den. Mané, ja, han var väl snäppet vassare men ändå utan att imponera allt för mycket. Han har två riktigt fina lägen varav ett sitter i stolpen. Ytterbackarna då, ja, både Trent och Robertson har även de en liten blekare insats offensivt än vad vi är vana att se. Dock så får de äntligen en nolla på sitt konto, vilket vi inte varit bortskämda med. Ett ganska prövande spelschema sett kommande fem matcher väntar för Liverpool, då de i tur och ordning ska möta Leicester, United, Spurs, Villa och City. Samtidigt som jag har svårt att se att de ska gå rent de här fem matcherna så tvivlar jag inte på att deras populära spelare kommer att ta poäng. Så Salah, Mané, Firmino, Trent, Robertson, Van Dijk, jag tror att poängen kommer fortsätta komma här. Så det är inte läge att byta ut dem för ett tufft spelschema tycker jag. Efter de här fem matcherna som jag nämnde ser spelschemat dessutom väldigt lockande ut. Och om man inte har tre Liverpool-spelare just nu så kanske man inte behöver stressa in det, men man kanske bör kolla på vilka tre man skulle kunna få in tills dess. Pratar vi Sheffield United istället så visar Sheffield att de är starka hemma och inte på något sätt är de ofarliga i den här matchen. Och ja, Watford borta väntar närmast innan landslagsuppehållet. Lite halvlurigt spelschema fram till december. Då de har en decembermånad där spelschemat ser riktigt bra ut. Jag personligen håller endast kvar vid Lundström i backlinjen. Och ger han chansen i de få matcher där motståndet är överkomligt. Och gärna då på hemmaplan.
Yes, jag tänkte fortsätta med Everton Manchester City som City vinner med 3-1 och man gör det rättvist, men jag tycker att nu när man möter lite bättre motstånd att bristerna i försvaret syns mer, man släpper till fler lägen. Offensivt sett så tycker jag att det är Mahrez som är bäst på plan, även om Sterling också är bra framförallt i andra halvlek. Sen fortsätter ju Kevin De Bruyne att leverera, men i den här matchen kanske det var lite mer maxutdelning än något annat då han fick en billig ass. Och som vi redan vet så kommer ju Pep fortsätta rotera sitt lag och han bekräftar även det efter matchen när han får frågan om varför Aguero vilades så säger han att det är sättet att hålla truppen på topp i 11 månader. Så att det är ingen ny devis från Pep här, utan vi kommer fortsätta se rotation. Och det ser man även i dagens Champions League-match där bland annat Sterling och Walker ställs över tillsammans med Zinchenko. Med det sagt så bör man fortsätta äga sitt spelare då spelschemat ser jättefint ut och man får helt enkelt svälja när bänkningen väl kommer skulle jag säga. Evertons del så tycker jag att trots förlusten så var det här i alla fall ett steg i rätt riktning. Men det kommer krävas mer från min sida för att övertyga mig att investera i någon därifrån. Har man dock till exempel behållit en Digné så kan man genom ett par omgångar till härifrån skulle jag säga. Men i den här matchen var det hans backkollega Mina som hotade allra mest tillsammans med Calvert-Lewin.
Yes, City kan vi nämna, de har ju hemmamatch i Champions League så det är inga resor eller så som påverkar. Vi kan även lägga till det för Arsenal och United som spelar i Europa League här på torsdag. Arsenal har hemmamatch och United har bortamatch med en ganska kort avstånd. De är i Holland och möter AZ. Dessutom förväntar vi oss lite roterade lag i Arsenal och United, men jag tycker vi kan nämna det ändå.
Yes, vi måste ju också nämna att Kevin De Bruyne har ju ådragit sig en ljumsk skada här och vi vet ännu inte hur allvarlig den är, men han spelar ingenting idag i Champions League i alla fall.
Nej, och det är väl det officiella uttalandet som har kommit att han inte skulle vara med i Champions League, men vi har inte fått någon mer information gällande om det är så att han missar någon ligamatch. Det troliga är väl ändå att han missar Game Week 8 skulle jag tro. Jag vet inte om vi kommer få så mycket mer svar från City och Pep i presskonferenserna, men eventuellt kan man få det. Sen så kommer ju ett landslagsuppehåll och ja, om det inte är en jätteallvarlig skada så bör han väl vara tillbaka till Game Week 9, men vi vet ju hur De Bruynes skadehistorik har sett ut, så att man får följa med där lite grann så gott det går. Jag tänkte gå vidare med Chelsea-Brighton, en match som Chelsea vinner med 2-0. Och det har varit mycket spekulationer om vem som är första straffskytt i Chelsea. I den här matchen så inleder Jorginho målskyttet från straffpunkten efter att Mount har blivit fälld. Jorginho får alltså lägga straffen trots att spelare som Barkley och Willian båda var på planen. Dessutom så bekräftar Lampard efter matchen att Jorginho är straffskytt nummer ett i Chelsea. Så nu har vi fått lite raka besked där. Abraham, han missar ett friläge relativt sent i matchen, vilket är tråkigt för oss som äger honom och framförallt de som gjorde som mig och satte binden där. Han har även en nick i stolpen vid en fast situation, men jag är inte helt säker om han är på bollen eller inte. Jag kan inte riktigt se det och avgöra det på reprisen, men han är väl nära i alla fall. Och med detta så är han den spelare som har högst bakomliggande statistik kring förväntad målinblandning trots hans blankning. Så att jag är inte orolig för Abraham och jag är rätt säker på att poängen kommer fortsätta komma. Så jag är fortsatt väldigt intresserad av Abraham. Vi fick även se Chelseas första nolla för säsongen. Och med deras spelschema kanske vi kan hoppas på mer av den varan. Kommande tre matcher som väntar är Southampton, Newcastle och Burnley. Och jag vänder mig till Tomori i försvaret hos Chelsea, där det finns väldigt mycket värde. Jag tror han gått upp till 4,6 nu. Men gillar ju spelschemat generellt, så även spelare som Mason Mount på mittfältet eller nämnde Abraham på topp är spelare som jag tycker erbjuder väldigt fint värde för pengarna. Den som är beredd att chansa lite mer och investera mer pengar i Chelsea-försvaret än billige Tomori skulle kunna slå till med Alonso, som i den här matchen ser riktigt pigg ut offensivt och vi vet alla vad han kan. Just nu så saknar han dessutom konkurrens då Emerson är borta skadad ett tag till. Men den stora risken med det här ska man veta är att som sagt landslagsuppehållet väntar efter Game Week 8 och eventuellt skulle Emerson kunna vara tillbaka redan efter det och till Game Week 9. Och då börjar den här konkurrensen igen. Och det vi såg innan Emerson skada var att Emerson spelade vecka efter vecka. Så frågan är om Alonso har gjort tillräckligt för att knycka till sig den platsen. Vi får se. Brighton då? Ja, Brighton fortsätter kämpa med poängen och har faktiskt endast vunnit ligapremiären. Därefter har det blivit 3 torsk och 3 kryss. Spurs hemma väntar i Game Week 8, därefter 3 lite enklare matcher innan mardrömsschemat tar fart. Jag håller mig borta från Brighton.
Yes, Leicester Newcastle blev hela 5-0 och här var det ju en överkörning av ett sorgset Newcastle på schemat och Leicester saknade dessutom sin kreatör i Maddison. Ska man säga någonting så kanske siffrorna rann iväg lite väl mycket, i alla fall om man kollar på hur kvalitativa chanser som Leicester skapade. Men de fortsätter se ruggigt, ruggigt stabila ut bakåt och... Ja, efter Liverpool-matchen här då har de dessutom ett bra spelschema under en längre tid. Och då tycker jag att man bör överväga Vardy och Soyuncu framförallt, men även Maddison. Trots att han missar den här matchen med en skada så tror jag att han kommer vara tillbaka efter landslagsuppehållet. För att det var i alla fall inte vad det såg ut, någon allvarlig skada på hans ankel där, utan han borde kunna vara tillbaka. Men allt ser jättebra ut för Leicester. Det som man kanske kan klaga lite grann på, det är att de borde kunna skapa ännu mer chanser. Men som sagt, de uppträder lite som ett storlag och håller i bollen när de behöver, kontrar när de behöver göra det. Och nej, de blir farliga i år tror jag. Newcastle de skapade närmast ingenting i den här matchen. De hade en expected goal på 0,08, vilket måste vara någon slags av bottenrekord. Och nej, det finns ju ingenting av värde här, det är bara att undvika just nu.
Yes, Tottenham Southampton, 2-1 till Tottenham. Jag skulle säga att det är väldigt starkt utav Tottenham att lyckas vinna efter Oreers dumma utvisning redan i matchminut 31 och dessutom Juris bjudning till 1-1. Om ni inte har sett det så tycker jag ni ska spana in det. Det har man någonting att skratta åt. Oreer missar nu Game Week 8 mot Brighton och är, som jag varit inne på tidigare, en spelare som jag kommer att fortsätta undvika även fast hans poängtak är högt när han väl spelar. Offensivt så kretsar det väldigt mycket kring Kane och Son samt Eriksen som denna vecka lyckats ta plats i startelvan återigen. Eriksen stod för en väldigt fin insats och som jag varit inne på tidigare så tror jag att man ska akta sig för att sitta kvar på en spelare som Lamela då hans minuter kommer minska rejält jämfört med säsongsinledningen då han spelat mycket och dessutom levererat en hel del poäng. Kollar vi till kvällens Champions League-match då Tottenham möter Bayern München hemma så är Eriksen på bänken nu återigen. Men Lamela spelar inte utan det är Ali som har kommit tillbaka från skada som får förtroendet. Och det är väl det jag tror om Eriksen. Eftersom att hans framtid är lite osäker så tror jag inte att han kommer vara en regelbunden startspelare. Utan han kommer nog finnas på bänken lite till och från då Tottenham kanske förbereder sig för en framtid utan Eriksen inför nästa säsong. Eller kanske till och med redan i januari om de ska få några pengar för honom. I matchen mot Bayern München så den pågår ju just nu. Men Son har gjort Tottenhams enda mål. Och han är mitt självklara val i Spurs. Och han står för poäng nu här fjärde matchen i rad i ligan. Kane, ja, han levererar, men för mig så lockar Aubameyang mer i den prisklassen för forwards. Speciellt då Son finns i Spurs för att ge täckning på Spurs offensiv om man nu känner att man behöver ha det. Överkomligt motstånd i Game Week 8 då Brighton väntar borta. Det som dock oroar är Spurs dåliga bortaform. Och om den här dåliga bortaformen håller i sig blir det jobbigt kommande fyra matcher. Då de har just ytterligare två borta matcher utöver Brighton i form av de två Liverpool-lagen Everton och just Liverpool. Just nu skulle jag i alla fall inte sätta en kaptensbindel på Kane eller Son när Spurs spelar på bortagräs. Eftersom att jag tycker de visar inte upp tillräckligt bra spel på bortaplan. Däremot hemma så har de ju fina matcher och där skulle man kunna tänka sig antingen sätta binden på Son eller Kane skulle jag säga. Om vi pratar Southampton så kan vi hålla det väldigt kort. I den här matchen så klev Cedric Suarez av redan på matchvärmningen och ja, det är ett riktigt jobbigt spelschema för Southampton kommande sex matcherna och det är heller inte många spelare som jag lockas av generellt och det gör att jag håller mig helt borta från Southampton.
Yes, jag fortsätter med Bournemouth-West Ham som slutade 2-2 och jag har ju tjatat om Wilson ett tag och killen fortsätter leverera poäng i varje match. I den här matchen hade det dessutom kunnat bli mer då han har flera lägen. Jag tror fortsatt att Bournemouth kan göra mål på de lagen som de ska möta här kommande matchomgångarna. Så att jag ser fortsatt fint ut på framförallt Wilson. King kommer också iväg med 1+1 från den här matchen. Men om man kikar på statistiken så är det stor fördel Wilson. Men man kan ha i bakfickan att King är straffskytt i Bournemouth. Så det kan komma lite plusmål från hans sida. Jag tycker också att man ska nämna Rico i backlinjen. Som skapade hela 6 chanser i den här matchen. Och utan att få någon utdelning. Han har gjort ass 2 omgångar i rad. Men det blev ingen ass i den här matchen. Men det tyder ändå på att offensiva poäng kan fortsätta trilla in på honom, men nollorna kommer nog bli lite svårare att få in på kontot. West Ham då. Ja, de kanske inte har spelat på topp de senaste omgångarna, men jag gillar deras kommande fyra matcher. Och de fortsätter göra mål framåt. Nu var Viktia Lanzini tillbaka efter skada, gör ett inhopp på cirka 30 minuter. Och jag tycker det gör Haller mer intressant, samtidigt som att Lanzini kan vara en differential att gå mot. Annars så måste vi nämna Jarmolenko här som stängde in sin tredje balja för säsongen och finns för endast 5,9 på mittfältet. Och han verkar ju ha mer eller mindre etablerat sig på den höger ytterflanken där. Bakåt så måste man ju nämna att Fabianski klev av men vad jag har läst allvarligare form av höftskada och det ryktas som att han kommer vara borta 2 till 3 månader på de rapporter jag har sett. Så att det är tungt, framförallt när de har gjort sig av med Adrian då till Liverpool.
Ja, man ska verkligen följa Fabianski. Jag tror han är väldigt viktig för intresse kring eventuella West Ham-försvarare också. Han betyder mycket för det där försvaret. Gällande Bournemouth och Rico där skulle jag vilja kolla med dig. Känner du någonting att det finns någon risk att hans plats kanske inte är helt säker? Han har ju fått chansen när det har varit skador, men det är väl skadesituation som börjar lätta upp där bak. Nu har han ju som sagt skapat mycket lägen. Tror du han har helt gjort den där platsen till sin?
Den som han främst konkurrerar med, som jag inte kommer ihåg namnet på nu, men han är väl fortsatt skadad. Men däremot så har ju Bournemouth spelat med wingbacks. Och då har man ju valt Fraser framför Rico i de omgångarna. Så att det beror väl kanske lite på vilken taktik som de väljer att ha.
Yes, jag tänkte att vi fortsätter med en annan 2-2-match i form av Aston Villa Burnley. Och jag tänkte börja med Burnley. Här ser vi båda ytterbackarna i Peters och Lauton stå för assist. Och Burnley formerade taktiskt om laget till en front-tre istället för radarparet Wood och Barnes en bit in i den här matchen. Detta gjorde att Barnes kom ut till vänster när Jay Rodriguez tog platsen till höger och då att Chris Wood får förtroendet centralt. Det tycker jag bara spär på mina tankar kring att Wood kommer visa sig vara ett minst lika bra alternativ över säsongen som Barnes. Trots att Barnes då inledde säsongen urstarkt. Om vi kommer se mer av det här systemet så är det inte bara Wood som kommer tjäna på det utan förmodligen även båda ytterbackarna som får väldigt framskjutna roller och lite kanterna för sig själva då de smalnar av sitt mittfält. Och Burnleys spel bygger på mycket inläggsspel och tar dem in sina yttrar i banan och ger fritt framför ytterbackarna så borde det vara väldigt positivt. Så ja, jag tycker det är väldigt intressant både för Peters och Lauton och följer det ganska intensivt. Aston Villa, ja, McGinn tycker jag fortsätter visa att han är den spelare i Villa som man ska satsa på i fantasy om man vill ha någon Villa-spelare. Han gjorde en kasse i den här matchen men skulle mycket väl kunna ha gjort någon till. Sen så ska vi väl nämna McGinns mittfältskollega Grealish som i den här matchen fick utgå från vänster i en fronttrea. Och om detta fortsätter kan fantasyintresset runt honom öka skulle jag tro. Norwich borta väntar nu innan landslagsuppehållet följt av Brighton hemma. Men sen så börjar det komma riktigt tuffa matcher och de löser av varandra. Så om ni exempelvis har McGinn i ett bygge kan det vara läge att ha någon form av exitplan här till Game Week 10.
Yes, jag fortsätter med Wolves-Watford där Wolves vinner med 2-1. Och jag skulle säga att de vinner matchen men de fortsätter ha svårt att övertyga speciellt mycket. Det är inte samma Wolves som vi såg i fjol. Jag fortsätter att undvika dem då formen måste förbättras och jag tror att det kommer bli fortsatt komplikationer här med Europa League-spelet. Watford, de gör en okej bortamatch. De kunde ha fått med sig mer än vad de fick. Men jag vill ju såklart se mer utav vad det här barkar innan man investerar någonting. Delofeo blev utbytt i halvtid igen. Jag vet inte om det var skadekänning eller om han bara sket i att spela försvarsspel som man brukar kunna göra ibland. Noterbart är väl att Welbeck fick spela 90 minuter och hotade en hel del. Men i övrigt så vill jag se mer utav Watford.
Yes, och jag tänkte avsluta med Crystal Palace Norwich, en match som Palace vinner med 2-0. Men jag tänkte ändå börja prata Norwich. Och här ser vi att borta statistiken fortsätter vara riktigt svag. Det är alltså 0 poäng och endast 1 mål framåt på 4 matcher. I denna match och ett tag framöver kommer de behöva klara sig utan sin första målvakt Tim Krul. Den tilltänkta andra målvakten Färman klev av redan efter 23 minuter i den här matchen. Och nu lär väl McGovern i alla fall vakta kassen i nästa omgång. Får vi väl se vad som händer efter landslagsuppehållet. Efter landslagsuppehållet, nej, nu innan landslagsuppehållet så väntar Aston Villa hemma. Och då förväntar vi oss offensiv utdelning när man spelar hemma på Carrow Road. Jag vet att många har börjat fingra på att byta ut Pukki efter några blankningar. Men mitt tips här är ändå att ha tålamod. I alla fall inför den här gameweeken då de återigen ska spela hemma. Och det är både Pukki och Norwich som har haft problem borta men gjort fantastiska insatser hemma. Detsamma gäller ju även för Cantwell som jag tycker man bör ha tålamod med. Men även bör man ha förväntningar efter hans låga pris. Snittpoäng i fantasy på hemmaplan för Pukki och Cantwell är 13,3 poäng för Pukki och 7,7 för Cantwell. Lägg där till att Aston Villa inte har hållit nollan på bortaplan en enda gång. Och det tycker jag är anledningen nog att inte byta ut någon av de här spelarna just nu. Om vi går till Crystal Palace istället, så om Norwich visar en jobbig bortaform så visar Palace en väldigt fin hemmaform. De visar prov på en extremt tight defensiv hemma på Selhurst Park och de har endast släppt in en boll på hemmaplan i deras 4 hemmamatcher. Den insläppta kassen kom dessutom långt in i tilläggstiden mot Wolves. De är faktiskt obesegrade hemma sedan i april. Och det blir intressant att se hur deras hemmafacit kommer se ut nu framöver då de 3 kommande hemmamatcherna är mot City, Leicester och Liverpool. Jag fortsätter varna för högt ägda Kelly i backlinjen som spelade denna match på grund av Sakos skada. Men det verkar inte som att Sako kommer vara borta allt för länge. En spelare som kommer missa Game Week 8, det är viktige Milivojevic som är avstängd efter att ha samlat ihop 5 varningar. Och vi kan väl nämna det nu innan vi släpper matchgenomgången att det börjar bli aktuellt med de här varningarna för vissa spelare. Det är 3 spelare som ligger på 4 varningar just nu. Vi har Xhaka i Arsenal, vi har Lerma i Bournemouth och vi har Cholebas i Watford. Yes, vi går vidare och kollar in poddligan och som jag hintade lite om i agendan är att vi har en ny ledare och han eller hon ska jag säga heter Kim Sköld. 69 poäng tog Kim den här gameweeken vilket är väldigt bra då det var en ganska låg poängskörd den här gameweeken. Totalt 493 poäng. På andra plats finner vi Jill Johansson, 50 poäng den här gameweeken och totalt så ligger hon 11 poäng bakom Kim. På tredje plats ytterligare ett gammalt bekant ansikte i Respect Woodinho. Tar 51 poäng i gameweeken och totalt 481 pinnar. Glädjande är när man kollar in på poddlaget är att vi tog 56 poäng och det är ju mer poäng än både Gill och Respect Woodinho som ligger i topp i ligan. Men vi ligger fortsatt en bit efter i totalen, dryga 100 poäng. Totalt har vi 372 pinnar. Stefan, vi har väl pratat om det att vår ambition är att spara vårt byte den här gameweeken för att ha 2 fria transfers till efter landslagsuppehållet. Men Samtidigt får vi väl följa situationen med De Bruyne. Skulle det vara så att vi får information mot all förmodan om att han kommer vara borta en väldigt lång tid, ja men då kanske man måste göra en exit där. Samtidigt har man ju uppbyggt värde i De Bruyne, så att man vill inte släppa han i första taget. Vad tänker du?
Nej, framförallt vi hoppas ju bygga vidare på två gröna pilar här. Känns som att vi har, i alla fall är mer på rätt bana nu än tidigare. Så att, men jag håller instämmer med De Bruyne att det är ingen spelare man vill sälja bara för att han är skadad nu här. Man vill veta hur länge han är borta först. Och det är väl bara om han är borta en längre stund som det är aktuellt att sälja, tycker jag.
Ja, det är lite extra skönt med att det är ett landslagsuppehåll här efter Game Week 8. Det ger han i alla fall lite längre tid att kunna ta sig tillbaka. Jag skulle väl gissa att han missar Game Week 8 och förmodligen inte drar iväg på något landslagsuppehåll. Och ja, om det inte är allt för farlig skada där så borde han kanske kunna vara tillbaka till Game Week 9. Men jag tror att vi kommer få leva i en osäkerhet. Det är i alla fall min gissning.
Mm.
Men annars är väl det en ganska bra tips som vi kom med även inför förra landslagsuppehållet, att om man har möjlighet spara på sitt byte den här veckan så att man har två fria transfers. Om man inte redan sitter med två fria, då kan man ju göra ett byte. Men ja, det brukar kunna hända saker under landslagsuppehållen, så kan vi väl säga. Sen ska vi gå vidare till rekommendationerna. Dels ska vi följa upp förra veckans rekommendationer. Men jag sa ju att vi skulle testa någonting nytt här. Och jag och Stefan har pratat ihop oss lite. Och vi ska testa nu att gällande försvarare, mittfältare och forwards. Så istället för att komma med en rek så ska vi prata om tre spelare som vi tycker, utan inbördesordning, men som vi tycker är intressanta för kommande 4-6 gameweeksen. Det är möjligt att vi tycker lika, det kan vara någon som sticker ut, men vi ska testa det och se hur det känns istället. Och då är det inte en rek bara för kommande gameweek. Vi har ju fullt upp tidigare, vilket vi kommer göra den här veckan också, att ja, men om vi börjar med försvarsrekommendationerna den här förra veckan till exempel, så rekade jag Sionsho, du rekade Tomori. Sionsho tog 6 pinnar, Tomori tog 7 pinnar. Med det här nya sättet så kommer vi inte följa upp exakt hur många poäng de tar, utan vi kommer uppdatera den här listan varje vecka och se vilka spelare som stannar kvar eller vilka vi plockar in, och så ser vi reken på lite längre period istället. Jag kan börja där med mina backrekar, Stefan. Jag har skrivit ner tre namn. Din rek från förra veckan, Tomori, tycker jag förtjänar ett omnämnande med Chelseas fina spelschema och hans billiga pris. Jag tycker även att Otamendi förtjänar ett omnämnande med Citys lätta spelschema och hur han hotar offensivt. Och sen så, jag kan inte låta bli att nämna Trent trots det tuffa spelschemat. Jag vill inte gå utan honom. Det här gör ju att jag inte rekar Sionsho och Leicester och deras fina spelschema. Men ja, det får vara så. Mina tre namn är Tomori, Otamendi och Trent.
Ja, då har vi ju identiska rekar till att börja med.
Ja.
Men ja, jag kan väl fylla på att jag tycker väl att Otamendi är väl den i City som jag känner mig säkrast med just nu. Jag sitter privat med Zinchenko, men noterar att Mendy spelar från start i Champions League. Och spelar man från start i Champions League, då är man väldigt nära att vara i startelvan, även i andra omgångar skulle jag säga. Så att där finns det en betydlig risk på Zinchenko, och då återstår det bara Otamendi för samma pris. Och därav tycker jag att han är intressant. Sen Tomori, jättefint spelschema. Trent, även om de har tuffare spelschema nu, så vet man aldrig med hans offensiva poäng, och man vet heller aldrig med Liverpools defensiv. De kan mycket väl åka upp till Old Trafford och hålla nollan, skulle jag säga. Sen får vi se om det blir så eller inte, men och hans offensiva poäng kan komma i vilken match som helst, så att han vill jag inte gå utan heller.
Nej, jag tycker att Trents värde blir än mer intressant och vi inte ser speciellt många premiumalternativ i försvaret leverera. Att då ha en premiumförsvarare, ja men det kan jag tänka mig att ha, även om Trent är, han kostar en hel del. Men då kan man ha honom och ska man ha riktigt billigt i övrigt. Om vi går vidare till mittfältet då, uppföljning från förra veckan så rekade jag Mount, sex pinnar blev det där då han fixade straff. Du rekade Madison men med den brasklappen att följa upp och se hur det var med skadan, han kom ju inte till spel som vi alla känner till. På mittfältet kommer jag göra det väldigt enkelt för mig i den här reken. Jag kommer upprepa de rekar vi kom med förra veckan i Mount och Madison. Och sen även lägga till Raheem Sterling i City.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har också Mount och Sterling. Men istället för Madison så har jag med Son. Och ja, det är främst såklart på grund av Tottenhams två kommande matcher. Då, som jag tycker att han är intressant. Sen kan man väl argumentera för att det ser lite tuffare ut. Men om man räknar bort matcherna mot Liverpool och Everton, så har även Spurs fina hemmamatcher efter det, så att man kan sitta kvar med honom också. Och han gjorde ju mål nu här igen i Champions League, så han är ett hot i Spurs.
Mm. Ja, jag är med Madison där, och visst, det är en tuff match nu mot Liverpool och jag förväntar mig kanske inte så mycket poäng där, men de här rekarna är som sagt för 4-6 gameweeks, och efter Liverpool så är det ju bara kanonschema, och Madison är ju hjärnan bakom Leicesters anfallsspel, så ja, därav är han med på min lista.
Ja, positivt också för Sterling som får sitta på bänken här i Champions League, så han kommer ju garanterat starta mot Wolverhampton.
Ja, det vill jag också tro. Sen så är frågan att se hur pass mycket City påverkas av Kevin De Bruynes bortfall nu. Men ja, det är inte så att det saknas alternativ där, även fast ingen kan gå in och göra det jobb som De Bruyne gör. Går vi till forwardsidan så har rekade jag Abraham förra veckan. Blev bara två pinnar, precis som din rek Firmino. Och forwardsidan tyckte jag var det absolut enklaste att komma med tre namn. Och för mig är det Aubameyang, Abraham och Vardy.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har Aubameyang och Abraham, men Aguero som sista kille där.
Mm. Hur kommer det sig att Vardy inte tar sig in?
Nej, men jag tycker att kollar man Citys kommande fyra matcher så ser jag i alla fall ett par överkörningar där. Aguero har sett extremt bra ut i början av den här säsongen. Han är väl den spelaren som har tagit näst mest poäng. Kanske inte nu efter Aubameyang gjorde 9 igår, men han har i alla fall gjort väldigt mycket poäng här i inledningen, och jag tror att City kommer fortsätta göra mål.
Ja, det kommer de säkerligen göra. Det är väl bara det att det är de här minuterna. Det är det som är så skönt med spelare som Aubameyang och Vardy och så. Som man kan nästan vara säker på de här 90 minuterna. Och straffskyttar, precis det är Aguero också. Men de är på plan i 90 minuter. Så att kommer straffen i slutet så rullar straffen förhoppningsvis in. Jag skulle väldigt gärna sitta med ett anfall med Aubameyang, Abraham och Vardy nu. Det blir en del pengar där, så att man kommer ju få släppa en del på mittfältet då. Men jag har lite planer på att kunna lösa det här i mitt privata lag om bara någon omgång. Vardy får vänta ett tag. Varning då. Ja, förra veckan så varnade jag för Wolves. De roterar ju inte Europa League. Nu vinner Wolves mot Watford. Men jag tycker inte att de imponerar, och vi har fortsatt Europa League-spel här. Det är väl snarare att de möter ett riktigt dåligt Watford som gör att de vinner. Och som sagt, bortamatch i Istanbul på torsdag. Wolves håller jag mig borta ifrån. Även fast jag tycker att Doherty börjar segla upp där som en intressant spelare nu när han kommer in och fortsätter agera ytterforward precis som man gjorde förra säsongen. Du Stefan, du manade till lugn och att inte hålla på att byta ut Raheem Sterling för att han roteras i en match. Och, han fick ju offensiv utdelning här i förra gameweeken, 7 pinnar blev det. Och nu vilas han i Champions League, så vi alla förväntar oss att se honom till start i helgen. Går vi på min varning för den här veckan så säger jag bara åt alla, ungefär som du sa med Sterling, att avvakta med era byten. Vi pratar om det i poddlaget. Det är dels landslagsuppehåll. Det är väldigt skönt att ha två stycken transfers då. Dessutom så har vi ju Europaspel här i veckan. Och göra tidiga byten kan sätta ner lite knepiga sitser. Vi ser till exempel Kevin De Bruyne som är den näst mest inbytta spelaren. Han har bytts in av 126 000 lag redan. Vi skulle kunna få ett besked om att han är borta i några månader. Det är ganska surt att ha gjort ett sånt byte för att spara 0,1 i en värdeökning. Jag tycker att man ska avvakta. Vi har tidigare sagt att i alla fall avvakta till sent onsdag kväll då Champions League är avklarat. Men gärna även Europa League också och få höra lite presskonferenser. Det är mitt tips.
Ja, så jag vill varna för att det kommer vara kort vila för framförallt Liverpool, United och Wolverhampton. Nu när jag ser det så kommer det ju vara såklart kortvila för Arsenal också. Men de tre lagen där som jag nämnde tror jag kommer få det extra tufft här inför sina matcher i helgen.
Mm. Kaptensval då, förra veckan jag rekade Abraham, blev ju inte så bra, 2 pinnar där, men som sagt han kommer fortsatt i lägen och statistiken ser bra ut. Du Stefan rekade Son, han fick 5 pinnar med en ass. Och den här veckan tänker jag fortsätta med min chansning utan Liverpool och City-kapten. Jag tycker att Aubameyang lockar väldigt mycket. Han har ju levererat i varje gameweek hittills och en hemmamatch mot ett Bournemouth som absolut kan göra mål på Arsenal, det förväntar jag mig. Men jag ser inte att Bournemouth håller nollan borta mot Arsenal. Och då kommer Aubameyang förmodligen vara i målprotokollet. Lägg där till då det du är inne på, att när Aubameyang gör mål i ett Arsenal som inte har så många spelare som i övrigt levererar speciellt mycket, så är han ofta väldigt nära till bonuspoängen. Så att Aubameyang är mitt kaptensval den här veckan.
Ja, det kan säkert bli superbra. Jag kommer vända mig mot City och Sterling, och jag tycker att det känns extra skönt nu att han sitter bänk i Champions League, för annars hade det varit lite mer frågetecken kring om han skulle starta eller inte, men nu tycker jag att den är lite lättare.
Ja, en match hemma på Etihad mot Wolverhampton som har varit iväg i Turkiet, det lockar också. Jag ska väl inte säga att jag tror att det kommer bli några 8-0 som det är mot Watford, men det finns ganska goda förhoppningar om att den matchen kan rinna iväg ganska så mycket. Andra spelare som brukar vara populära i kaptensdiskussionerna kanske vi ska nämna. Liverpool-spelarna i Mané och Salah. Vad tror du? Jag ser ju inte att det är en match där Liverpool kommer ösa mål hemma i och för sig på Anfield, men mot ett försvarsstarkt Leicester.
Nej, det tror inte jag heller. Och nu har vi inte sett Champions League i uppställningen som Liverpool kommer ställa upp med, eller om de vinner den bekvämt. Men som sagt, det är bara 3 dagar till de ska möta Leicester. Så att, jag hade varit orolig. Dessutom har ju både Salah och Mané sett lite svagare ut på sistone. Och då skulle jag inte gamla på att de skulle förbättra det mot ett Leicester som ser starka ut.
Mm. Om vi ska nämna något annat kaptensalternativ så är det väl Tottenham man får gå till då, och Son och Kane. Men som jag var inne på i laggenomgången så det är mot Brighton. Vi vet inte riktigt vart vi har Brighton, men framförallt så vet vi inte vart vi har Tottenham på bortagräs. det har inte sett bra ut den här säsongen och inte heller slutet av förra säsongen. Så att jag håller mig långt ifrån borta kaptensbindel på Spurs-spelare när de spelar borta. De får i alla fall bevisa någonting innan dess. Håller du med mig där, Stefan, eller tycker du att det finns ett case för att sätta en bindel på antingen Son eller Kane?
Nej, det tycker jag inte. Och jag som sagt, jag har mina frågetecken kring Tottenham. Och nu kanske man inte ska kolla. De möter ju Bayern München, men de ligger under med 4-1 på hemmaplan i alla fall. Så jag tycker att det är inte samma Tottenham i år. Jag tror att den här osäkerheten kring vad som ska hända med Eriksen och ett par andra spelare, det tror jag påverkar deras spelartrupp negativt.
Mm. Vi går vidare med differential-val. En spelare med ägarandel under 5%. Förra veckan så rekade jag Tomori, 7 pinnar. Och du, Stefan, du gick på Ore som tar den här fina utvisningen och tar -2.
Riktigt fin rek där.
Nej, jag har ju sagt att man ska hålla sig borta från den här karn.
Ja, nej, som sagt, riktigt dåligt var det.
Ja. Nej, men sån är Ore. Han har ett högt poängtak. Det var som du sa, det är en stor risk med spelaren, men det finns även en stor vinning om han inte drar på sig en utvisning och kommer till spel, för att han hotar offensivt, det gör han. Den här veckan, jag får inte upprepa mig, jag tycker ju Tomori är fortsatt väldigt fin, men annars så kollar jag till West Ham och där har du ju flera offensiva mittfältare som går in, men varför inte Jarmolenko som visar så fin form som han faktiskt gör?
Ja, det kan bli fint. Jag har också gått till West Ham, fast en forward som har blivit lite bortglömd nu efter en fin start i Haller, som jag tror kan göra det bra. West Ham har ju 3 hemmamatcher kommande 4, och även om man inte har fått in några poäng i protokollet på slutet, så är han där fortsatt och kommer till lägen och skapar lägen för sina medspelare. Så jag tror att han kommer vara inblandad när inom kort när West Ham gör mål.
Yes. Se till att göra era byten, om ni nu ska göra byten, innan deadline lördag 12.30. Brighton och Tottenham sparkar igång Game Week 8. Gör era byten innan dess. Vi hoppar in i lyssnafrågorna. Och vi har fått en fråga från Jonathan Vindahl som sitter och fingrar på ett wildcard. Han undrar vilka 5 billiga backar vi skulle välja i ett wildcard. Vi hade väl inte valt 5 billiga, va? Vi hade väl inte vågat gå utan Trent?
Nej, det hade vi inte gjort. Eller inte jag. Och inte du heller sagt, Alex. Men det finns många andra bra, fina, billiga backar. Så vi har ju nämnt både Tomori och Soyuncu. De tycker jag är jättefina, båda två. Har man inte ägt Lundström så kanske det tar emot lite mer att byta innan nu, då han har gått upp mycket i pris, men man kan ju inte klaga på det han ger, och Sheffield har ju visat att de kan spela tight även mot bättre lag, så att han tror jag kommer vara en säsongskeeper om man hade honom från början i alla fall.
Ja, jag hade inte tagit in Lundström nu om jag inte hade honom sen innan. Men vid ett wildcard, om jag har honom, skulle jag aldrig byta ut honom. Han är jättefin och som sagt, han kommer sitta mest på bänken, i alla fall för mig. Sen i framförallt hemmamatcher i lite lättare motstånd så kan han gå in och göra ett jobb. Jag skulle även vilja lägga till Burnleys ytterbackar där i Lauton och Peters, som också ger väldigt mycket värde, och som sagt, i den här spelsystemet som de visade upp när de fick fri lejd på kanterna, jätteintressant. Mycket av Burnleys anfallsspel är ganska primitivt och bygger på inläggsspel, och assisten kommer att komma. Dessutom är Burnley sedan gammalt ett försvarsstarkt lag, speciellt hemma på Turf Moor. Så de tycker jag ska nämnas också. Om man, det var vi inne på när vi sa försvarare, och han är ju lite dyrare. Men Otamendi ska även nämnas om man kollar på ett wildcard, tycker jag.
Ja, vi kan nämna Rico också, även om som sagt det är ju någon som man kommer ha på bänken för det mesta, men han verkar vara rätt ordinarie nu, och han tar ju även, jag sa att han skapar 6 chanser, men det beror mycket på att han tar hörnor från ena hållet i Bournemouth, så att det kommer nog fortsätta bli några chansskapningar där.
Ja, och där har vi en huvudstark Ake också som gör att Rico kan få någon assist eventuellt. David Bente skriver in och han söker en möjliggörare på mitten. Han undrar bästa mittfältare för max 4,8.
Ja, jag var inne på det förra veckan att Guendouzi är en av dem som kvalar in där. Och jag ser ingen anledning till att ändra på det. Jag tycker att han växer ut som den mest ordinarie mittfältare vi har i Arsenal.
Ja, jag håller med. Vad tror du om en chansning nu när Lacazette är borta och Saka gör det så pass bra? Han står ju som mittfältare i fantasy, spelar väl mer eller mindre som anfallare, prisad 4,5.
Ja, det kan säkert vara en kortsiktig chansning så, men jag tror inte att han kommer spela varje match, dessvärre. Det är en stor chansning. Men som sagt, för den rollen man ska ha i fantasy för en sån billig spelare, det är ju att man, när man har folk borta, att man vill att det ska komma in någon från bänken som har chans på poäng, och då faller väl Saka bort lite, för man vet inte om han kommer spela eller inte.
Det håller jag med om, men lite beroende på hur ens lagbygge ser ut i övrigt, om det är så att man kan chansa med en sån här roll, att man har en säkra spelare i övrigt och en bra bänk, då tycker jag att det skulle kunna vara värt någonting. Annars har vi har ju varnat för Wolves, så det fortsätter vi göra, men den Donker för 4,4 är också ett pris som lockar om man vill liksom spara 0,1-0,2. Guendouzi kostar 4,6, den Donker 4,4. Som sagt, man ska inte ha några förväntningar på poäng. Det ska man inte ha på Guendouzi heller, skulle jag säga. Men de här är spelare som man bara vill ha, ja, men få 2 poäng för. Eventuellt att man kan få någon extra poäng här och där. Challe Bengtsson Jarup: ponera att ni var tvungna att göra er av med någon av följande. Vem hade ni skeppat då? Sterling, Kevin De Bruyne, Kane eller Son? Vi kan väl ta bort Kevin De Bruyne lite ur den här ekvationen på grund av skada. Och annars är han ska ingenstans sett till skadan. Men ja, vad säger du, Stefan?
Nej, Kane för mig. Ja. Alla dagar i veckan där.
Ja, ganska enkelt faktiskt. Framförallt då man har en spelare i Aubameyang för ungefär samma peng. Jag håller med. Marcus Lindholm, han sitter och kollar på Sala och undrar om man kan plocka ut honom för att istället få in en premiumanfallare. Ja, tänk Kane, Aubameyang, Aguero eller liknande. Han har Sterling och Kevin De Bruyne på mittfältet och sen har han bara billiga anfallare.
Ja, det är absolut att det finns inget bättre läge att plocka ut Salah än nu mot att få in en Aubameyang till exempel, om man kollar på spelschemat enbart. Sen kan det ju såklart gå hur som helst, för att vi vet ju att Salah kan göra mål i alla matcher. Men sett i spelschema så kan det vara värt att få in en premiumanfallare nu, då både Aubameyang och Vardy och Aguero har fina matcher.
Mm. Andreas Norberg, han undrar om det är slut för Pookie Party. Norwich är inte roliga längre. Och så säger han det att Mitrovic leder väl skytteligan ett tag i fjol.
Ja, nej, han har gjort mycket mer än vad Mitrovic gjorde på hela säsongen, skulle jag säga. Men jag skulle inte döma ut Norwich än, och framförallt inte på hemmaplan. 3 utav kommande 5 är på hemmaplan, så att är det någon spelare från Norwich som jag börjar kolla på att byta ut, så är det Cantwell. Pookie kommer jag ha fortsatt förtroende för.
Ja, jag manar också till lugn. Som sagt, Norwich måste först bevisa att de inte presterar på hemmaplan i några matcher innan jag tänker plocka ut dem. Och sen, jag säger det, du kollar på att byta ut Cantwell, men man kan inte ha för mycket förväntningar på en sån spelare. Tog man in Cantwell till 4,5, ja, men då är det en spelare som du ska ha förväntningar likt, vad nämnde vi, Den Donker, Guendouzi, Saka. Alltså, Cantwell erbjuder så extremt mycket mer än dem. Och nej, jag tycker att man måste ha förväntningar efter pris på spelare, helt enkelt.
Absolut, sen kan man ju ha olika strategier. Jag kommer ju gå för ett dyrare mittfält troligtvis och plocka in Maddison där. Ja. Då jag gillar deras matcher väldigt mycket.
Det skiljer ju ganska mycket i pris, så det är inte så många som kan göra ett sånt byte. Och då menar jag att då ska man liksom inte börja säga, men nej, Norwich, de är kass. Utan för det första så levererar de på hemmaplan än så länge. Vi får se hur länge det håller i. Men jag tycker inte att man ska hetsa ut några Norwich-spelare, utan ge dem lite längre tid tycker jag. Didrik Nilsson, han undrar lite om Zinchenko och undrar kring hans chanser till att starta i helgen. Nu är väl han inte ens på bänken idag, om jag förstår det rätt. Och chanserna borde väl vara goda, eller vad säger du Stefan? Jag har svårt att se att Mendy ska spela. Jag tror att de är försiktiga med honom. Så nu till helgen borde chanserna ändå vara hyfsade, eller?
Jag skriver in honom i startelvan till helgen. Ja. Jag är helt övertygad. Jag ser inte alls att Mendy skulle spelas två matcher på en vecka i det här läget. Men långsiktigt, då ska man ju vara bekymrad såklart. Men om man bara hade tänkt sitta kvar med Zinchenko en vecka till, så är man nog relativt safe.
Han skriver som ett exempel att han kan skeppa honom mot Soyuncu, som har i och för sig då möter Liverpool till helgen, eller att ta in Tomori som har 15, och då skulle han få loss lite pengar som gör att han kan uppgradera King till exempelvis Abraham, och det kan jag förstå lockar, men kanske inte behöver göra det den här veckan, eller?
Nej, alltså nu ska man väl vara, men alltså Bournemouth har alla möjligheter att göra mål på Emirates, och King kan mycket väl vara målskytt där. Så att jag hade väl sparat bytet i det läget, för att jag tycker inte att det är någon så här superbyten. Så det är klart att man vill ha in Abraham och att han går upp i pris, men har man inte bytt in honom redan nu, då jag vet inte om man kommer gå upp så mycket mer i pris härifrån. Då är det väldigt många som har bytt in honom redan. Så att jag hade nog spara bytet, då får man fördelen av att sitta kvar med överlandslagsuppehållet också.
Jag tror jag vet vad du kommer svara på den här frågan, men jag tycker ändå att den är ganska spännande. Thomas Tompa Kjellqvist, han skriver: ska man skeppa Sterling och ta in Mahrez för en billigare summa, då det är stor rotationsrisk på både Sterling och Mahrez, och då kostar Sterling en hel del. Istället kan man då ta in Mahrez och exempelvis få in Aubameyang på topp. Dessutom säger han att han har ändå ett liksom en bra bänk, och att om Mahrez inte spelar får han in till exempel Cantwell eller McInn som backup.
Ja, nu är det ju väldigt sällan som Mahrez inte spelar någonting i matchen, utan han blir ofta inbytt, så att det faller ju lite på det sättet. Men ja, presterar Mahrez som han har gjort när han spelar, då är det klart att han kan vara intressant. Men de kommer inte vinna med 8-0 mot Watford varje vecka heller. Så att jag ser fortsatt Sterling som medgiven, och till helgen så tror jag väl att det är väldigt dumt, för att det är säkert Mahrez som sitter bänk till helgen då han har spelat två matcher i rad här.
Nej, så kan det absolut vara. Jag tycker ändå det är en intressant tanke. Vi har ju pratat en hel del off-air kring Mahrez. Han imponerar ju jättemycket. Problemet är ju som sagt att man inte vet vilka matcher han kommer spela. Jag tycker ändå att det är intressant att fundera kring det. Mahrez är ju också en rejäl differential. Det svåra är ju att hitta. Alltså jag skulle ju aldrig våga sätta en kaptensbindel där.
Nej, det faller ju bort såklart. Och sen blir det också, man måste ha väldigt starkt psyke och sitta och acceptera att man får ett poäng när han byts in, när han är på bänken. Och sen liksom att han kan göra 16 pinnar i någon gång när han får spela 90 minuter.
Ja, risken är att man tar in Mahrez och så har man han i några veckor. Och sen blir man frustrerad och så byter man ut han. Och så veckan efter startar han och gör en sån monsteromgång.
Ja.
Så att, ja, om man gör det så ska man väl göra det på lång sikt. Och vara beredd på att det kan bli några enpoängare eller såna korta cameo-inhopp. Vi har fått väldigt många frågor kring att ta in Aubameyang. Fullt förståeligt tycker jag med hans fina spelschema och hans ständiga leverans. Simon Nilsson, Hampus Ledskog, Filip Hellgren. De har lite olika frågor, men bland annat så undrar de, okej, Aubameyang, går han före Aguero just nu?
Jag vet inte. Jag tycker det är jämnt faktiskt. I alla fall om man kollar på 4 matcher. Men ska man äga någon resten av hösten här så faller jag ju på Aubameyang.
Ja, Kane går han väl i alla fall före. Det kan vi väl vara överens om.
Ja, absolut.
Sen så var det någon av dem som undrade om Firmino eventuellt kan gå före Aubameyang om man lägger till då att man kan få en ytterligare startande liksom, mellanprisklass forward istället för att ha en som i stort sett inte spelar.
Ja, det är klart att Firmino kan göra det bra, men han har inte rätt matcher för det just nu i alla fall.
Nej, jag är jättemycket för Aubameyang och jag ser han som ett bra kaptensval i många matcher framöver. Tobias Tim, vem ska in istället för Aurier eller ska man ha is i magen och sitta kvar med honom?
Ja, han missar ju den här matchen. Ja, nej, jag vet inte. Det finns nog bättre alternativ.
Ja, det finns det ju definitivt. Aurier kostar ju 5,0 nu. Jag tror att man kanske tog in 4,9 eller någonting sånt där. Men vi har ju nämnt jättemånga billiga försvarare i Rico, Soyuncu, Tomori. Så att du ska nog kunna hitta någon där. Och min starka rekommendation det är att skicka Aurier lång väg. Alltså jag gillar han inte. Han har ju ett sånt där rött kort i sig i egentligen vilken match som helst. Dessutom så är han inte garanterad återkommande starttid. Avslutningsvis, Martin Salin. Ska vi ge Barnes chansen någon match till? Och om inte, vem föreslår ni att jag ska ta in?
Ja, en match till skulle kunna vara bra. Everton har inte imponerat, släppt till mycket chanser. Men annars, ta in. Jag är lite inne på Haller, att han kan göra det bra. Nu kostar han lite mer. Annars, jag vet inte hur många i den prisklassen som jag är så sugen på just nu. Under 6,5-6,6.
Nej, alltså jag tycker inte det är någon panik att byta ut Barnes. Jag tycker inte, precis som jag tidigare manade folk till lugn, att inte göra bytet från Wood till Barnes, så är det samma nu. Jag tycker inte att det är värt att göra bytet Barnes till Wood. Om det inte är så att ni med de pengarna sparar in pengar som ni verkligen, verkligen behöver i någon annan lagdel eller på någon annan position. Men jag tror när vi summerar säsongen så kommer de ha ungefär lika många poäng, Wood och Barnes. Så om ni vill ha en Burnley forward, ja men sitt kvar med den ni har gjort valet på. Börja inte fladdra där. Men det finns ju flera bra spelare som ligger precis ovanför i prisklass. Abraham är ju en sån spelare som jag verkligen tycker att man bör försöka få in om man inte har honom. Sen är han lite dyrare och det är inte säkert att man kan få ihop det. Men även Haller som du nämner finns där. Om man går upp ytterligare ett steg, det är ganska mycket mer pengar. Men tycker jag att Jamie Vardy också ska nämnas. Det var de lyssnarfrågor vi tänkte gå igenom den här veckan. Och nu väntar Game Week 8 innan vi återigen går in i ett landslagsuppehåll. Men vi säger väl som vanligt, Stefan, podden tar inga uppehåll för det. Utan vi kommer tillbaka med en genomgång av Game Week 8 i nästa vecka. Och vi ska även återkomma med en fortsatt uppdaterad statistikgenomgång. Nu har vi ännu mer statistik att gå på så att siffrorna blir än mer intressanta. Så Podden gör inga uppehåll, vi är tillbaka, så vi sänder en gång varje vecka. Se till att hjälpa oss att sprida ordet om den här fantasyhänget hos Glenn. Det kommer bli en fantastisk lördag, och som sagt, det kommer vara en hel del tävlingar med jättefina priser, och men det kommer bli grymt. Så om inte ni kan komma, så tråkigt för er, men se till att era kompisar som också har intresse för engelsk fotboll kika förbi och hänger lite med oss. Med det så tackar vi för oss och önskar er ett stort lycka till inför Game Week 8. Ha det bra!
Tack och hej!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.